Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till omvalet 24. Det är tisdag den 8 oktober och allt tätnar. Spänningen ökar och det blåser hårt kring oss. Här är Henrik Thorsson med Klaus Stolpe. Hej!
Hejsan!
Det är stormigt i valet, men det är också stormigt i USA annars också. Förfärlig hurricane som hade kommit förra veckan. Det kan man tänka sig påverkar ju det här valsituationen.
Ja,
kanske.
Det finns det som tycker och tror att bakgrunden ligger i lite perfekta saker, för att grejen är att den där orkanen, så liksom fick information av en bekant som bor i USA, så verkar orkanen verkar vara värre än vad det beskrivs här. Det är ju alltså i sydöstra USA som det här Hurricane Helen har gått fram, och nu har de mina favoritstolen i representanthuset, de Marjorie Taylor Greene, så har gått ut med att det är demokraterna som ligger bakom, för att de kontrollerar vädret.
Och okay.
Då är det då för att göra det svårare för folk att gå ut och rösta på Trump. Och tidigare har hon ju också skylt sådana stora skogsbränder i norra USA på att det var en sån här judisk sammansvärjning, att de använde någon lasergrej för att starta skogsbränder och sånt. I och för sig med börja botanisera lite i det där, eller rättare sagt tog del av vad den här polaren berättade, och det är nämligen så att av de här som har dött så hälften av dem så är i North Carolina, och det är då, no, det är i sydstaterna, men att det är liksom bra bit norr om Florida där det brukar vara som värst. Och det är också det att av de här som saknas för tillfälle, för det är många som de inte hittar, så de vet ju inte dödstalen, så 2/3 av de som saknas så är i North Carolina, så att det verkar som att dödssiffran i den där enbart i den där delstaten kommer att landa på det här 300 eller någonting sånt. Och att en sån som den Marjorie Taylor Greene sen utnyttjar den för politisk vinning är ju det här, alltså det är ju obeskrivligt äckligt helt enkelt, tycker jag. Som om folk inte skulle ha det tillräckligt svårt i alla fall. Och utan att vi nu börjar botanisera desto mer i tropiska stormar och sånt, för det är väl kanske inte fullt så stora experter på som vi skulle kunna inbilla oss. Men det är ju att folk uppe i North Carolina så vet inte hur de ska agera.
Just det.
För att i Florida är de ju rätt liksom vana med det, så att de vet när det är att sticka och så vidare. Men i North Carolina så husen är inte byggda liksom för att vara förberedda för något sånt där. Och dessutom så har ju vägar spolats bort, så folk har ju inte sluppit iväg. Och det finns en del sådana mindre orter som helt enkelt tycks vara, alltså jämnade med marken rent ut sagt.
Nej, förberedelserna var ju mycket mer för Florida som du säger, eftersom det var tradition att det kommer dit. Men det var lite överraskande att det slog så långt upp också.
Ja, precis. Och jag menar, i Florida så har de liksom på ett annat sätt systematik med liksom fönsterluckor och skruvas fast och så vidare. De har en plan B för hur de ska göra, men att North Carolina har inte den träningen helt enkelt.
Men det, jag menar, hur ska de här människorna, förutom förfärliga, det är förfärliga att folk mister livet och kanske gör, de som är borta kanske inte hittas vid liv heller, vi vet inte, men sen dessutom när de ska ha ett val, det måste ju påverka, inte kan de ju egentligen gå och rösta någonstans, eller vad?
Nej, jag vet inte hur det funkar. Det är ju för sig så pass långt dit, så att det måste ju bara ordna med liksom någon sån här reservställen eller något sånt. Det kan ju inte vara hela världen tycker, men att det är liksom ett relativt sett ett mindre problem. Men jag menar, det har väl blåst lika mycket på de som röstar på demokraterna, antar jag.
Nej, precis.
Liksom att bara föra det resonemanget är ju Ja, så det är ju som så groteskt helt enkelt.
Men i alla fall så i media så i USA, det pratar man ju väldigt mycket, det sa du en gång. Det är intressant att följa dem, de pratar enormt mycket faktiskt. Och de gör någonting av allting, så det blir ju hit och dit och ja.
Ja.
På sätt och vis. Så det, och jag tycker också när jag lyssnar ganska mycket på Real Clear Politics, har också en podcast som vi har tipsat om tidigare, den här sidan, där de samlar mycket nytt, och de har också en egen podcast. Och jag måste säga att jag tycker att de ibland följer dig, måste jag säga. Att dina analyser redan från i vintras och våras håller väldigt bra. Och de, problemet med dem är väl att de måste fylla ut så mycket tid, att de har tid att prata runt.
Ja,
men,
ja,
medan kanske du sparar det och så säger du det vettiga, så att säga. Men de hinner säga mycket ovettigt också på vägen.
Ja, det är klart. Vi säger så här att säg något, vi skulle göra det här varje dag. Det skulle bli en helt annan ut. Men då skulle vi väl börja gå in på liksom detaljerat på delstater och sånt i och för sig. Men att här då vi talar en halvtimme i veckan, eller ibland har vi haft två avsnitt, så då liksom summerar man ju intryck på ett annat sätt.
Jo, precis.
Det blir nästan svårt att få inklämt allt man skulle vilja säga, ärligt talat.
Men det blir väl också så när man forskar om det här som du gör på sätt och vis och håller på att undervisa i det, att man är lite mera avspänd, man har lite mer distans på ett sätt och kan iaktta det bättre än den som jobbar som politisk journalist i Washington och hela tiden utsätts för de här spin. De ser inte, tror jag, riktigt skogen för alla träd till slut. Det blir lite snurr alltså när de är mitt uppe i det, tror jag. Alltså.
Ja, det kan nog alldeles bra hända, det tror jag helt säkert, för dem som så i det hela tiden, det måste ju vara så otroligt hektiskt och intensivt och liksom en sån puls kring det hela.
Ja, men det som är imponerande med dem och också den här The Rest is Politics US, som är jättebra att lyssna på, det är ju att de känner personer som finns närmast kandidaterna. De känner, de här Rest is Politics hade ju intervju med Kamala Harris man till exempel, som de känner här om veckan, och så att det är ju en väldig poäng de har, och de har varit med så länge och rapporterat, så de har liksom insights, och det är ju intressant.
Ja, oj.
Men att de har det är inte alltid så där knivskarpt som du, måste jag säga, så att det. Någon sån här neutral person, så tycker jag. Men och det som har varit aktuellt då efter vicepresidentvalsdebatten förra veckan, det har ju varit att diskutera då om det här påverkar valet och hit och dit, och de pratar hit och dit, och det måste jag säga att jag tycker att de flesta var eniga om det jag också skrev efter, att det var Van som tog hem det, men faktiskt att Waltz ändå sa de bästa sakerna, så lyckades Van presentera sig som en så sympatisk person att han vann liksom, och Waltz var ganska osäker och så här, men det tycker jag, det återkommer i rapporteringen, att Waltz hade nog bäst substans, men Vance vann ändå liksom på stilpoängerna. Han var ju så här tvålfager och bilförsäljaraktig, men jag vet inte vad du har snappat upp efteråt, om du såg någonting utav det.
Ja, nej, jag var ju inte uppe och såg på det, för jag behöver min skönhet sen, men att det glimtar, och då kan det ju hända att man blir liksom, låter sig styras av vad andra säger, men det som, alltså vi var ju inne på då innan att han har ju faktiskt blivit mest statsmannaaktig i sina framträden på senare tiden, så att därför så tycker jag väl att han är ju ändå hävt ur sig ganska extrema saker.
Jo, just det.
Tidigare, och där tycker jag väl kanske att Waltz borde ha varit mera på hugget och ställt honom till svars för sånt som han, som den där kan bevisligen har sagt, att han, jag tyckte han lät Vance slippa undan lite väl.
Ja, just det.
Lite väl mycket, så att och det här, han kunde liksom ha utnyttjat situationen bättre, men det är ju alltid, det är liksom bara, säg vi tittar på en fotbollsmatch eller något annat, så att de bästa coacherna finns ju alltid på läktaren.
Ja, men just det, att det blev trevlighetssamtal och det blev kompisgäng liksom, de var vänner efteråt, och det blev så där mycket mer än man kanske hade trott också, men, och inte som du säger, och den största grejen, det var ju när Waltz tog fram det här med den 6 januari. Alltså, och sa till Vance att anser du liksom att Trump egentligen vann valet? Och han svarade inte, och det var just där jag tycker han håller med, att där borde han ha huggit på. Men som du säger, eftersom han lät det gå förbi så blev det inte riktigt den. Men jag vet att de har gjort massor av såna här reklamsnuttar nu, demokraterna, just på den. Men det ser ju inte ut som det går så bra. Det känns som att den här kraften i Harris kampanj har mattats av. Och man undrar, var det nybörjarlycka liksom i början och så vidare. Och tydligen är hon inte ute så mycket, och det har kritiserats från håll att hon borde bara visa sig mera. Men sen vet vi återigen det här med valundersökningar och polls och allt det här, att det är så osäkert, och det enda vi vet är att det är väldigt jämnt alltså, men
då det var val förra gången, så var det var en tidigare studerande till mig, småbarnsmor sedermera, och så var någon av äldre av de barnen har frågat vad bråkar de om i USA och det här valresultatet, ja men hur är det då, och så försökte han förklara att det var väldigt pedagogiskt, för att vi tänker att skolan där just har börjat, att då att vi säger att de ska välja ny rektor och de får välja mellan mamma och pappa och det är eleverna som får rösta, och det är liksom pedagogiskt att förklara åt ett barn, men att när mamman då antog att hon skulle vara mer populär bland de yngre barnen och pappan med de äldre, och så börjar man rösträkningen från årskurs 1 och då går det bra för mamman, och likadant i 2 och 3, och sen börjar det jämna ut sig, och sen då det börjar gå åt pipan så börjar mamma då, det vill säga hon som höll det här föredraget vid frukostbordet, förklara att då vill man avbryta rösträkningen för att man, så länge man leder, och då var den här yngre killen som alltså inte verkar höra på överhuvudtaget, han gick väl i dagis, han har väl inte börjat skolan då än, och så hade blivit helt förskräckt och smält ner skeden i omeletten och ropat, ja men det är ju fel, helt uppbragt, så att de borde kanske intervjua honom i CNN eller Fox eller någonting sånt, för att han hade helt på klart att saker och ting ska gå rätt till, att man slutar inte räkna rösta bara för att det är liksom för att man råkar leda.
Nej, precis. Nej, men det här, vad man tycker och sen hur man röstar, det är lite skevt hela det där. Men vad säger du om de här galliparna? Liksom till exempel, kan det påverka nu det här vicepresidentdebatten som ju ändå Vance vann då, knappt, men han vann den nog. Påverkar det de här valundersökningarna alls, tror du?
Ja, för nu tror jag ju att det gör det. Och grejen är ju då att vi får ju, alla andra som uttalar sig säger ju tvärtom att nej, men det påverkar inte. Men liksom varför har man dem då i sådana
fall? Jo.
Det som gör väsentligt här är ju liksom att det är ju som typ 43 delstater, så vet vi redan vem som kommer att vinna. Så det är kanske max 7 kvar och så vidare. Och det är ju liksom och de flesta har redan bestämt sig, så att det är ju liksom marginellt vad det ändrar. Men det kan ju ändå vara avgörande. Det vill säga att hur gör de som är osäkra i Pennsylvania och några delstater till? Så att det är ju liksom en väldigt liten grupp. Så att det är ju inte frågan om att någon där kandidaten plötsligt drar ifrån med 5 procentenheter i nästa gallup eller någonting sånt, utan det är liksom små differenser verkligen. Men det är liksom att det kan ju sen i slutskedet kan det ju vara liksom några tusen röster i någon enstaka delstat som avgör hela det här, så att
Men det är inte bara galluper, det finns också just de här som berättas i den här boken, kanske mer detaljundersökningar, eller vad ska man kalla dem? Alltså, de går mer på djupet då, eller?
Ja, det finns det ju säkert, och jag menar inte bara det att vem har du tänkt rösta på, utan redan kan jag lägga till en sån sak som att, vad ska jag hitta på? De som hade bäst spådomar 2016, så det var ju ett litet opinionsinstitut som hade vägt in att de ställde inte bara frågan att vem ska du rösta på, utan de ställde också följdfrågan vem tror du din närmaste granne kommer att rösta på?
Okay.
Då var det liksom fler som sa att grannen kommer nog att rösta på Trump. Och de vägde dem in det där på något vis för att jämna ut siffrorna. Och sedan förstås också sådana grejer att hur pass entusiastisk är du för det här? Att är du som säker att du kommer att gå och rösta? överhuvudtaget, och är du som helt säker på vem du ska rösta på, eller som lite osäker och så vidare, då kan man bilda sig en uppfattning av det. Men att det är ju en, de gör ju det på liksom heltid, så att att skulle de intervjua en människa som sitter och ansvarar för något sånt, skulle de säkert kunna rabbla upp någonting i 2 timmar.
Ja, precis. Och, ja.
Men förklara hur de gör. Och ändå så är det ju inte sagt att de liksom prickar rätt, för att jag menar, det är ganska populationer som de säger, att man ringer upp 1000 personer i en delstat, det är ju inte riktigt mycket och så vidare. Därför så på den statnivå så varierar de ju rätt mycket.
Ja, men det är ju ett enormt fokus på de här mätningarna nu, och det brukar vara så i USA. Ja, men det kanske är så, det är ju liksom en konstig sak att prognostisera om. Det är liksom någonting som ska hända sen, oberoende av vad man egentligen tycker nu, som vi sa nyss. Men när det gäller de här olika staterna som vi nämner, det är ju Pennsylvania, det är mycket prat om, den är så här jämn nu och allt möjligt. Men Nevada är också intressant, speciellt den här tiden.
Så Nevada sticker ju ut för att det lär vara svårare att göra opinionsmätningar där. Det är så att i slutet av augusti så gjordes 2 gallupar samtidigt i Nevada, och i den ena ledde Trump knappt och i den andra ledde Harris med 7%. Och jag menar, det är ju en jättestor skillnad, så någon har ju liksom klantat sig, någon har gjort fel, och varför är det svårare där? Och det är flera saker som påstås ligga bakom. Till att börja med så den fjärdedel av invånarna så har ett annat modersmål än engelska, främst då spanska, men de är liksom 15%, men sen är det ytterligare 10% som har någonting annat än engelska och spanska. Det här betyder inte att de inte kan engelska nödvändigtvis, men det kan liksom höja tröskeln att svara och tala i telefonen om vilt främmande människor ringer, så du får kanske inte tag på. Och det är som fel människor du får tag i, de är inte representerade, de har inte sagt att de går och röstar och sen heller, det vet vi ju inte. Men en annan grej så är att andelen skiftesarbetande i Nevada så är tydligen den högsta i USA. Att det är ju inte kanske så konstigt, att det är ju alla de kasinorna i Las Vegas, och nöjesbranschen är ju enorm. Så det är ju inte sagt att de är lediga då de här gallupmakarna behagar ringa upp. Så att det är svårt att få tag i folk där, helt enkelt. Och sen en ytterligare grej som rör till det, så det är att det är mycket sån där tillfälliga som är där och jobbar tillfälligt, så att den här migrationen in- och utflyttning är väldigt stor, och då blir det ju svårare här att jämföra, för att man frågar ju också för att försöka garantera att man får tag i, så att säga, ett människor så att de motsvarar helheten i delstaten, så då frågar man också att vem röstade du på förra gången, och då blir det ju lite äpplen och päron om de inte ens har bott i Nevada förra gången. Det där skulle jag inte ha tänkt på, helt enkelt, men att problemet här är att man vet inte hur representativt det där urvalet är, så att om du har tagit 1000 personer sen i Nevada så liksom är det rätt personer du har talat med, helt enkelt.
Men och sen har vi 2 stater, Nebraska och Maine, som är lite märkvärdiga när det gäller fördelningen av elektorsröster.
Ja, det är för att i 48 delstater är det så att den som vinner får alla rösta därifrån. Men i Maine och Nebraska så kan man dela på det, och då är det så att den som vinner i delstaten får automatiskt 2 elektorsröster. Men sen fördelas elektorsrösterna i övrigt utgående från vem som vinner i respektive valdistrikt, för det som gäller till valet i representanthuset. Och det där kan ju låta oväsentligt och ovidkommande, men att om det blir riktigt jämnt så kan ju också en sån sak fälla avgörande, och just i de där båda delstaterna så det är väldigt typiskt det här för USA, att om vi tar Nebraska först, så att det finns en ort som heter Omaha som är den enda liksom sån där större orten i Nebraska, och det är liksom, där bor tillräckligt många för att den Omaha med omnejd ska vara en valkrets, så där vinner ju demokraternas kandidat, och sen ut på vischan så vinner republikanerna, och likadant är det i Maine, för att det finns en enda lite större ort, eller vad vi ska kalla det, så tror jag i alla fall, så det är Portland, och där vinner demokraternas kandidat, och sen i övriga delstaten så där är det republikanerna som styr, helt enkelt.
Okej. Men alltså så att där i de här staterna så betyder det att du kan få elektorsröster även om du inte är vinnare i staten.
Ja, och högst antagligen blir det så också, för att om vi nu tänker på Nebraska att då alltså antalet elektorsröster i en delstat beror ju på hur många man har i kongressen, alltså det är två i senaten och sen x antal i representanthuset, och men det där elektorsrösterna som delas ut, ta nu Nebraska då, för att där kommer Harris att vinna där i Omaha, så att det blir då, nu vet jag inte om de har 4 eller 5 elektorsröster där, men det blir som typ 4-1 eller 3-1 eller något sånt antagligen och Trump.
Men det betyder att de staterna har en annan demokratisk ordning då?
Det är mera... Och det visar ju också på det här med delstaternas liksom olika roller och betydelse. För att jag menar att de inte har samma vallag i hela landet är ju lite konstigt. De har ju inte ens, det kan ju vara på delstatsnivå, så ser ju inte ens röstsedlarna likadana ut i hela delstaten.
Nej, just det. Fast i varje valdistrikt är det då som vi sa med de andra valen samma, att där vinner du allt. Så att du vinner den, i Omaha så vinner du den elektorsrösten. Ja. Så det är inte något på proportionerligt val.
Nej, den som får flest röster så. Den elektorsrösten helt enkelt.
Det vi skulle kunna säga någonting om innan vi tar vår president, som vi alltid tipsar om, en av dem, det räcker till hela året nämligen, det är lite aktuellt just nu om opinionsmätningarna. Vad har man sett för utveckling sista tiden? Det står och stampar, eller?
Ja, det Pennsylvania byter hela tiden, ibland leda Trump och ibland, nu förlitar jag mig på den här sammanvägningen Real Clear Politics. Men att det totalt sett i hela landet så har ju Harris fler röster, men det har ju ingen betydelse.
Och förutom Pennsylvania då, som du verkligen balanserar hit och dit, så vilken stat är det som du skulle säga är den mest viktiga? Är det Georgia, North Carolina, eller vilken kan det vara som är mest betydelsefull för avgörandet? Om man skulle säga att det blir jämnt i Pennsylvania, att det går inte att för, liksom, på slutet säga någonting om det. Vilken annan stat skulle man tänka sig är viktig? Mest viktigt.
Georgia skulle jag nog kunna, om jag ska dra till någonting. Det var ju den delstaten där som var allra jämnast förra gången. Och det är jämnt nu också.
Ja, och trots att det är en sydstat, och så det är ju märkvärdigt.
Ja, men det har ju att göra med att det har blivit mer urbaniserat än på många andra håll. Så att sådana städer som Atlanta och några till, så är ju liksom, stor inflyttning, och då är det mer liksom utbildat folk, och det här har ju inte med fördomar att göra, utan det är ju helt enkelt så att utbildat folk så tenderar oftare att rösta på demokraterna. Och sedan har vi ju då, det måste börja vara som ganska som natt och dag mellan de där urbana valkretsarna och de där mindre urbana, för att det är just från Georgia som den Marjorie Taylor Greene är, och hon är ju från en helt annan planet helt enkelt. För att liksom konkretisera med henne, verkar som jag ska ha henne som hackkyckling, men att det, eller det har jag väl också, men alltså hon formligen inbjuder ju till det helt enkelt, för att det kommer helt bizarra utspel ständigt.
De här staterna där det står då lite mer på spel, hur många elektorsröster är det fråga om egentligen?
Strax över 100, man kan säga att i de här delstaterna där det nu verkar vara klart redan vem som vinner, så från dem så har bägge kandidaterna lite över 200 elektorsröster var, och det finns ju då 538 totalt, och sen så var det, nu tar jag över minnen, men skulle det ha varit 104 elektorsröster totalt från de här 7 delstaterna var man nu inte kan vara riktigt säker.
Är det det som de kallar för toss-up i den här utredningen eller i sammanställningen?
Ja, toss-up var det som helt jämnt, men att det här 7 så där talar vi om key states eller swing states eller battleground states, alltså vågmästardelstater. Om man sån där toss-up, så då är det liksom så, då är det liksom det som är färgat i grått på den där Real Clear Politics-kartan, och därför att det är så liten skillnad som man, att det är liksom mindre än 5% som skiljer eller något procent.
Ja, just ja. Så det kan vara detsamma. Det kan vara de här swing states, men det kan också vara andra.
Det är nog de där swing states. Det är nog, sen är det i och för sig före valdagen, så då tror jag väl, då kan man väl tänka sig att konturen har klarnat, så att då tror jag att det är färre än 7 data som man ska hålla ögonen på helt enkelt. Att det kan ha blivit så att, jaha, men nu vet vi att Trump kommer att vinna i North Carolina och Harris kommer att vinna i Arizona eller Nevada eller någonting. Eller Wisconsin eller något. Så att jag kan tänka mig att det är att banta ner den där listan från 7-4 eller något sånt sen då vi sitter.
Ja. Men det här med swing, det är ju inte, betyder ju inte att det ska svänga hit och dit under ett och samma val, utan det är kanske snarare att det svänger mellan olika val. Så det här är lite speciellt i år när det svänger under valet också.
Ja, men då brukar det göra det annars också, vissa det där riktigt jämna delstaterna.
Man vet i alla fall inte från år till år vilken majoritet som kommer att hamna i den delstaten. Ja, vi ska följa vidare det här och vi ska avsluta nu med en president som vanligt. Det är vår serie Mr. President som du kan lyssna på också på samma ställe där du hittar den här podden. Och dessutom en bok som Klaus har gjort efter den poddserien, Herr President heter den, om alla presidenter och anekdoter, intressanta iakttagelser och så vidare. Och vi har kommit fram till den 42:a presidenten. Det är ju en president som var 20 år yngre än sin företrädare och därför på sätt och vis en ny generation. Bill Clinton, född 1946. Han var president 1993 ända till 2001. Och vad säger man om honom som vi ju minns ganska bra nu, allihop, vi som är i den här åldern som vi är.
Ja, att de nu får en sån här personlig touch på det. Jag var i USA på vårkanten där 92 då han blev vald och då var det ju väldigt spännande för att då var det som pappa George Bush alltså som var då sittande president och så Bill Clinton och sen den här Ross Perot, en sån här stenrik från Texas som ställde upp och de var ju jämsides i galluparna och den här Perot kunde ju liksom leda ibland och det var ju som helt fascinerad för jag satt och glodde, jag menar i San Diego skulle man väl kunna hitta på något trevligt, satt och glodde på tv hela tiden.
Ja.
det var mer kul. Så att, men sedan, och Clinton är ju tyvärr mest ihågkommen för sitt stormiga privatliv då och liksom kunde inte hålla fingrarna i styr från fruntimmar och sånt. Och det är ju, kan man ju tycka att det är synd för att, när det är ju han själv som ställt till det naturligtvis, men att det var ju ändå 8 år med så relativt liksom peace and prosperity, fred och välstånd, så att det gick ju bra och skulle han ha fått, nu får man ju inte bli vald mer än 2 gånger, men jag menar, ska han ha fått ställa upp 2000 så ska han rimligtvis ha vunnit där, för att han var ju inte till sist började folk tycka synd om honom, att det var ett jädra tjat de skulle ha honom att avgå en massa sånt där. Det blev en sån här motsatt effekt, att man låt nu den där kan få liksom köta sitt jobb helt enkelt. Han har ju ett ganska viktigt ämbete, men hösten 91 så han var ju ganska okänd helt enkelt. Visserligen var det guvernör, men att det var ju nere i vad var det nu, Arkansas, att han är liten undanskymd delstat, så att han var ju inte alls känd. Att jag har sparat en artikel från DN, vad det var, alltså det gick ut på att jag nu alla vet ju att George Bush kommer att vinna, men att vem kommer demokraterna att föra fram till slaktbänken och Bill Clintons namn så nämns inte i den där texten överhuvudtaget. Den är ju tre dykar han upp och vinner hela valet och vinner 2 gånger. Om vi ska ta lite kuriosa info så tillsammans med Woodrow Wilson så är han den enda som har blivit vald till president 2 gånger utan att någon där gången få över 50% av rösterna. Och det berodde just på att den här Ross Perot var med, så att det liksom...
Ja.
Perot vann ju inte någon delstat och fick inte en enda elektorsröst, men att första gången så fick ju Clinton typ någon sån 43% mot 38 för Bush och 19 för Perot eller något sånt, och sen följande gång så fick Perot närmare 10% av rösterna och då landade väl Clinton på någon sån här 47 eller något liknande. Men jag tror 48 kanske, men han kom inte upp i 50 i alla fall, men att det spelar ju ingen roll. Det valet var ju sen inte så speciellt jämnt för att han vann i de flesta delstater mot den här Bob Dole som väl knappast någon kommer ihåg.
Just det. Nej, men det var en spännande tid. Det var ju boomen för IT och det var där allting började med internet och allt det här. Och, Och ja, framgångstid, sen rasade ju just i slutet där först efter han har varit med. Men då kommer ju IT-boomen att spricka och så kommer det olika konkurser och allt möjligt, Enron och så vidare. Som leder fram bort mot Obama och det hela. Det kommer vi återkomma till. Det här är alltså omvalet 24. Du hittar det på totalmedia.com och dessutom serien Mr. President där också. Så här Klaus berättar om presidenterna. Vi fortsätter om en vecka. Välkommen att lyssna igen. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Tack ska du ha.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.